Här fortsätter programmet lite klokare. Jag heter Camilla Andelin. Vårt tema idag är att ha ADHD eller ADD som vuxen. Det pratas ju mycket om barns diagnoser, om hur kraftigt de ökar och hurdant stöd de behöver i skolan och hur föräldrarna bäst kan stödja dem. Men man växer ju inte ifrån den här diagnosen och som vuxen ska man leva med den och kunna anpassa sitt liv efter den. Och på arbetsplatsen kan det behövas förståelse av kollegor och förmän. Jag har två experter med mig här i sändningen ikväll. Jag säger välkommen till Heini Pensar och Julia Järvdike.
Tack, tackar.
Tack.
Vi har Julia med från studion, Heini med från studion i Vasa och Julia har jag här med mig i Böle-studion. Julia, vi börjar med dig. Du är psykolog och författare och så läste jag på nätet att du är ADHD-kuiskaja. Berätta mer om ditt jobb.
Ja, jag jobbar alltså som ADHD-psykolog. Jag började min karriär i Sverige. Och där på barn- och ungdomsmottagningen så var det en som sa till mig att jag är hans ADHD-viskaren. Och när det var dags att börja göra sociala medier så då snodde jag det. Och därför heter det då ADHD-kuiskaja. Gör mestadels ADHD-utredningar och sån coaching, behandling för ADHD för privata patienter. Och så skriver jag böcker om ämnet.
Mm, du har nyligen kommit ut med en bok. Berätta om den.
Ja, jag kom ut med en bok om de paradoxerna inom ADHD. Alltså hur man kan vara så där, göra saker perfekt eller inte alls. Eller att man känner väldigt mycket, eller så är man cool, lugn. Och från de paradoxerna så skrev jag då den första boken Samaton perfektionistia ADHD, visi muuta paradoxia.
Mm. I vilken ålder är de som du jobbar med mest nu i dagens läge?
Just nu skulle jag vilja säga att de mesta är mellan 30 och 55.
Just det, så det är vuxna du jobbar med?
Ja, och 80% är nog kvinnor.
Just det, ja. Okej. Okay. Så du vet mycket om den delen. Men Heini Pensar, du jobbar på Vasa universitet. Berätta vad du gör där.
Ja, jag jobbar som universitetslektor och forskare. Jag är också utbildad som NEPSY-coach, alltså en neuropsykiatrisk coach. Jag forskar kring ADHD och arbetsliv. Och ska vi säga som så att på de senaste 2 åren så har jag spenderat säkert över 100 timmar med och intervjuat människor med ADHD. Jag har också själv ADHD, jag är en slags erfarenhetsexpert. Och sen så arbetar jag med våra studenter och coachar universitetsstudenter i frågan.
Bra. Okej, så vi har 2 riktigt insatta personer här med. Och du som lyssnar, du kan skriva frågor till Julia eller Heini. Du kan skriva till liteklokare@yle.fi. Vi har fått in en hel del frågor. Vi ska försöka besvara dem alla i mån av möjlighet. Vi har ju bara den här timmen på oss. Men vi måste ju börja med att prata om att vad är ADHD och vad är ADD? Är det du? Vem av er vill svara?
Ja, jag kan ta det. Ja. Det är den lätta frågan, tror jag, för båda. För oss båda, så vi kör så. Ja, ADHD är en tillstånd där personen har antingen uppmärksamhetssvårigheter eller hyperaktivitets- och impulsivitetssvårigheter eller bägge två. Tidigare så sa man ADD om personen inte hade eller hade väldigt lite överaktivitet, hyperaktivitet. Men numera så säger man alltid ADHD, men man specificerar det då som antingen ouppmärksam form eller hyperaktiv form eller kombinerad form. Och det är en utvecklingsrelaterad avvikelse. Alltså det är tillstånd som är kraftigt hereditärt. Man får det vid födseln mestadels. Och så påverkar det hur hjärnan utvecklas lite grann. Och syns då i beteendet och speciellt exekutivt funktion. Så det syns alltså hur man planerar sitt arbete och hur man kommer igång och vad man låter bli att göra och sådär. Så det är lite som arbetsplatsens HR som kanske inte är alltid på plats.
Ja, okej, det är ju ganska bra beskrivet. Nej, men det talas mycket om att 10% av alla pojkar har diagnos. Flickor är det mellan 4-6%. Har vi några siffror om hur vanligt det är bland vuxna? Vet ni, Heini eller Julia?
Jag tror vi båda vet, men vi kör forskaren där, Heini.
Ja, vad säger du, Heini?
Ja, det finns olika forskning kring saken. Och det har sagts att ungefär 3% av vuxna är diagnostiserade. Men det vi vet att siffran är mycket högre egentligen. Att det finns variationer inom länder och inom olika regioner i Finland. Hur lätt det är att komma till diagnostisering, hur fort man kommer till diagnostisering och hur lätt det är att få en sån här diagnos som är en störning. Man måste ha funktionsnedsättning i vardagen för att få den här diagnosen. Man kan ha ADHD-drag utan diagnos.
Mm. När fick du din diagnos?
Jag var ungefär 30 år. Mm. Och det var då när jag hade just blivit mamma till 2 barn. Tills det hade jag kunnat upprätthålla livet ganska bra. Jag kunde jobba dagen eller dygnet runt. Jag kunde göra på mitt sätt. Men sen när man blev mamma så blev det ju svårare. Och det var då när min man sa att Heini, jag tror att du skulle kunna gå och reda ut det här. Mm. Så gick det till.
Bra. Det diagnostiseras ju mycket nu, speciellt då pojkar i lägre skolåldern. Men finns det någon sån här vanlig ålder som diagnosen ges när den upptäcks?
Det vanligaste är att få den under lågstadieåldrar. Mm. Det är det. Yngre barn är lite svåra att differentialdiagnostisera. Och sen de som har den svårare formen fångas ofta då under skolåren. Men vi har också en annan våg som kommer sen när kraven ökar och de här stödåtgärderna, till exempel föräldrahjälpen och sådär, minskar. Så vid sena gymnasieår och universitetsår så kommer det ofta en till våg. Och sen är det när barn föds och då blir det en gång till lite svårare och sen kommer kvinnorna till klimateriet och då kommer det en gång till. Så det finns lite sådana här kullar på våra statistik. Men absolut, de flesta får det under lågstadieålder.
Mm. Så både Milja Ångerman som vi hörde här före nyheterna och Heini Pensar, så ni har fått dem just i sådana här typiska livskedjan när man kommer upp i studieåren och när man blir förälder. Men vi har fått frågor in från lyssnare och här är en fundersam 30-åring som frågar så här. Vad gör man om man i vuxen ålder misstänker att man har ADHD och skulle vilja göra en utredning? Är det bara att ringa hälsovårdscentralen eller behöver man gå via en psykolog? Hur länge tar en utredning och hur funkar det i praktiken?
Ja, ska jag ta det som utredare kanske?
Ja.
Ja, man kan gå till vårdcentralen eller man kan gå till arbetsgivaren, företagshälsovården eller sen privata sektorn. Men börja gärna med vårdcentral eller företagshälsovård och kika där. Det som är bra att skriva ner lite är de här svårigheterna, hur man lider av det. Så doktorn kan där lättare då se att vad det skulle kunna vara. Sen så ofta så ställs man på kö till en utredning. Och vi har KÄUPA som visar hur man ska göra en utredning. Så det innefattar att vi tittar på gamla journaler från barndomen. Letar spår från de tidiga åren. Och sen så är det klinisk intervju för att göra differentialdiagnostik och kolla lite hur livet har varit. Och kan det vara något annat som det är? Och sen är det alltid diagnostisk intervju. Och sen läkaren gör sin bedömning att finns det något medicinskt som bättre förklarar de här svårigheterna. Så att som kortast så kan jag göra en hel utredning under en dag. om jag har alla papperna och patienter orkar sitta minst 3 timmar och föräldrarna är tillgängliga just då, då går det att göra väldigt snabbt. Men på sen offentlig sida så ofta så drar det ut på tiden för att man måste vänta på att psykologen är ledig och sådär. Så att egentligen är det inte det själva jobbet som tar tid, utan det är mer att det är såna köer.
Mm. Hur länge tog det för dig, Heini, att gå på undersökningar innan du fick diagnos?
Jag var det klassiska fallet att jag började med utredningen och så blev det inte till, utan jag avslutade i mitten.
Jaha.
Och så tog det några år innan jag tog initiativet igen och ville slutföra det. Och då var det på grund av att det var ett måste. Jag mådde inte bra. Men det här är väldigt typiskt, och jag märker det med våra studenter också. Att den här första fasen i AD-utredningen är ju väldigt svårt just för någon som har ADHD, eftersom man måste fylla in en hel del formulärer och enkäter och samla in information. Det är väldigt jobbigt för någon som har svårt med sådana typer av uppgifter.
Det jag förstår det, ja. Här är Mikaela som frågar, vilken nytta eller nackdel har man av att få en ADHD-diagnos som vuxen om man upplever att det inte har påverkat ens liv i någon större grad? Och kan andra diagnoser så att säga kompensera ADHD-drag? Till exempel, kan autismspektrum lugna ner en människa med ADHD?
Mm. Jag kan svara på det här. Jag ser inga direkta nackdelar med att ha en diagnos. Det är aldrig något dåligt med det. Men samtidigt, jag är inte helt säker på om det medför någon konkret nytta om man inte behöver den hjälp, eller till exempel om man inte behöver medicin eller terapi eller någonting sånt där som kräver en diagnos. Så där finns det ju sen att ofta så vill man ha en diagnos på grund av att man vill ha hjälp. Man vill ha någon slags stöd, och ofta är det medicinering.
Mm.
Och sen den andra frågan om autismspektrum, så ADHD förekommer ju ofta tillsammans med andra diagnoser. Vi pratar om ADHD till exempel, eller så har man dyslexi. Det gör det där att det kan vara svårare att diagnostisera, för symptomen kan se väldigt olika ut. Och det kan ju bli så att hos vissa är den här rastlösheten väldigt synlig, och sen andra så finns ju rastlösheten är intern, och då är ADHD svårare att upptäcka. Men det är väldigt vanligt att det förekommer andra diagnoser samtidigt.
Mm. Hur är det skillnaderna på hur diagnosen upplevs och tas emot beroende av ålder? Vad skulle du säga, Julia?
Ja, jag tror att mer än åldern påverkar omgivningens inställning, tror jag. Men de småttingarna bryr sig inte så jättemycket. Mm. Det är bara så där. Det är som det är. Sen i tonåren beror det lite på om det är lite romantiserad bild av det. Kanske man har coola kompisar som har det redan. Då tas man den emot väldigt väl.
Mm.
Och man skäms för det. Man kanske har en förälder som inte är riktigt så där OK med neuropsykiatriska diagnoser. Då kan det vara svårare. Så att jag tycker att de tidiga åren, alltså barn- och ungdomsåren, så är det väldigt stor betydelse vad omgivningen anser. Men sen desto längre vi går och desto längre man har kämpat så där, så ser man ganska kraftiga emotionella reaktioner. Bland annat att när man sen äntligen får höra att man har ADHD, så är det inte bara en lättnad, utan det är också en förlust. För då får man veta att man hade fått hjälpen tidigare. Vad hade det blivit till då? Så att alla känslor på skalan är välkomna till utredningen också. Och man får förvänta sig också att det är lite turbulent också efteråt, när alla pusselbitarna ska falla på plats.
Mm. Men Heini, vad skulle du säga, hur påverkar den här tidpunkten för diagnos ens karriärväg och självbild när vi tänker på arbetslivet?
No, för många så det, är det en lättnad. Man har kanske suttit och undrat, är det något fel på mig? Är jag dum? Varför kan jag inte följa med på möten? Varför glömmer jag så här saker? Varför är saker som är lätta för andra svåra för mig? Så ofta om man har själv valt att gå till diagnosen och fått diagnosen i vuxen ålder, så kan det vara en lättnad, och många vill berätta om det i arbetet också för att få det här stödet. Men sen när jag har intervjuat yngre personer med ADHD som har fått diagnosen i barndomen, så där är det vanligare att man vill dölja det. Man kanske har haft svårare erfarenheter i barndomen kring ADHD, och det har funnits stigma och stämpel på pannan. Och där upplevs det ofta oftare att ADHD är någonting negativt. Det att hur det påverkar ens karriär, så hoppas jag att vi har en bättre framtid framför oss, och därför gör vi det här arbetet. Jag har även intervjuat och skickat enkät till 63 organisationer, och där så förra året så hittade jag att väldigt få hade ännu tagit upp den här frågan på det viset att man skulle ha erbjudit utbildning. Alla är intresserade och nyfikna och känner igen den här frågan och vill gärna veta mer om neurodiversitet, men väldigt få har ännu gjort konkreta steg för att skapa stödmöjligheter.
Då kommer vi in på det här just då om arbetslivets utmaningar och outnyttjade styrkor, om vi säger så. Ni har nämnt här att man då har konkreta exempel på hur man har svårt att koncentrera sig. Man har svårt kanske att hålla sig till deadlines. Hur mycket påverkar öppna kontorslandskap sådana människor som har koncentrationssvårigheter? Heini eller Julia, vem vill svara?
Ja. Heini säkert.
Ja, jag kan ta det. Det påverkar väldigt olika. Det finns lika många olika människor, ADHD-människor som olika människor. Så att vissa har svårare med ljud och har mera det här känslighet. Det är ljudkänsliga. Det finns möjlighet att arbetsgivare då skaffar till exempel såna ljuddämpande hörlurar. Eller att man har möjlighet att flytta sig till en lugnare arbetsplats eller jobba hemifrån. Men det finns inte möjlighet till sådant i alla arbetsplatser. Men det viktiga är att ha dialogen med sin föreman. För att annars om man inte har den här dialogen, så kommer inte behoven fram. Och vissa ADHD-människor trivs jättebra med andra människor och med ljud, och kan till och med njuta av bakgrundsljud. Vissa är mer känsliga, så det beror helt på.
Jag hade förra veckan så hade jag vildmarksguiden Markus Weckman här, och han fick ställa en fråga till er, och den kommer här.
Jag skulle vilja fråga hur man till exempel som förman förhåller sig till underordnade som har någon form av diagnos, hur man på bästa sätt skulle kunna stödja dem i deras jobbet helt enkelt.
Ja, vad skulle ni säga där? Nu får Julia säga.
Ja, hur? Så skulle jag säga nyfiket. Alltså att man har väldigt stora öron. Då blir det bra. Och att man är så där modig att testa olika saker. För ofta är det så att någonting kan funka en period. Och så slutar det funka. Och då får man vara flexibel så att man testar något nytt också. För de här nya idéer ofta ger dopamin, och då kan det vara roligt i början. Och så här, då tror man att det är en långsiktig lösning, men det är det inte. Utan att man är förberedd till att det krävs flexibilitet på ett så där öppensinnad sätt. Men jag tänker också på psykologisk trygghet. Att man skapar en miljö där man kan prata öppet om sina svårigheter oavsett vad det är. Och då kan folk sluta maska, alltså dölja sina egna svårigheter som tar mycket kraft och sådär. Så att jag tänker mycket på just hur man pratar om olika svårigheter och olikheter är minst lika viktigt som att man anpassar det individuellt.
Mm. Vad säger du, Heini, om förmannens stöd? Hur ska det vara?
Jag brukar prata om empatiskt ledarskap. Mm. Empati är något som vi alla kan lära oss. Det är ingen sån här naturbegåvning, utan det handlar om att stanna, lyssna. Och lyssna så att du hör. Tro vad den andra säger och hitta en lösning tillsammans. Det är så enkelt.
Jag vet att det hålls utbildningar, till exempel på Helsingfors universitet, så hålls det utbildningar för personalen. Hur ska jag bemöta en kollega som har en ADHD-diagnos? Vad vet du, Heini? Du vet säkert om sådana här utbildningar, vad de går ut på.
Ja, absolut. Och där, det bygger väldigt mycket om det här att man har kunskap om ADHD och andra diagnoser. Man förstår att det är inte människans fel eller människans val att bete sig på ett visst sätt. Till exempel så till ADHD så kan det höra till att man har ett ganska kraftigt känsloliv. Att man kan i vissa fall, det kan verka så att man överreagerar till exempel. Men när man bygger förståelse på det, att varifrån kommer det här, vad det beror på, så har man ju lättare sen att förhålla sig i de där situationerna. Och det handlar mycket om bemötande, hur man stannar och försöker förstå den andra.
Men om jag då märker att jag har en kollega som är väldigt rastlös eller har svårt att koncentrera sig, hur ska man föra det på tal? Eller ska man bara vänta att den här som själv har diagnosen, att den då ska basunera ut det, att nu är det så här?
Man kan fråga. Man kan ta i armen och säga att hej, jag har märkt att du verkar ha mycket fart. Är det någonting som du har själv märkt? Hur upplever du det? Och om det finns ett problem där, till exempel att det stör mig som kollega, att jag ser att det hela tiden händer någonting där och det orsakar en dilemma i arbetsplatsen, så tycker jag att man ska prata om det. Men ofta så det bästa sättet är att öppna en diskussion är en fråga om hur upplever du det?
Mm. Nu hur ofta, till exempel Julia, du som har då alldeles mottagning och har klienter som har ADHD, hur pass rädda är folk att berätta om det här för sina kollegor?
Inte så jätte, tycker inte jag. Men det är klart att det händer att man döljer det, men ofta vill man öppna upp och berätta vad de här svårigheterna har berott på och så där. Och jag tycker bemötandet har blivit bättre bara inom de närmaste 5-10 åren. Men visst, när vi alltså upp i åldrarna så där plus 50 plus 60 så kommer det på tal att till exempel jag försökte prata med mamma att hon skulle bli intervjuad, men det gick inte och så hade fastnat något där. Och så kanske man inte berättar till alla. Men jag tycker inte att det är ett stort problem. Men sen är det också lite vinklat. Jag har bara de som kommer till min mottagning. Mm. Som pratar öppet om ADHD.
Det är programmet Lite klokare du lyssnar på. Och idag pratar vi om att ha ADHD som vuxen. Och här som experter idag har jag psykologen och författaren Julia Järvdike. Och så har jag universitetslektorn Heini Pensar som också själv har ADHD-diagnos. Vi har pratat om jobbigheterna och hur tungt det är i arbetslivet. Men de facto så är ju personer med ADHD, de är ju en resurs. Vad vill ni säga om det?
Jag kan ju ta den här forskningssynvinkel på det. Det finns ju en hel del forskning om styrkor kopplade till ADHD. Mm. Till exempel snabbhet, kreativitet, idérikedom, nyfikenhet. I mina intervjuer kom det fram faktiskt väldigt intressanta saker. När jag bad vuxna med ADHD beskriva situationer på jobbet där de fungerar som bäst, så vet du, de berättar mycket om krissituationer. medan andra kunde till exempel bli osäkra eller frysa till när en farlig eller berusad kund kom in. Så ADHD-människor sa att jag, på något vis naturligt visste jag bara vad jag ska göra.
Okej.
Ja.
Ja, och annat som har kommit fram där i dina forskningar om styrkor.
Ja, en annan sak som återkom också var förmågan att vilja och ha motivation och kunna se helheter. Och sen det här att man hade många berättat att de har en kunnighet att kunna läsa av andra människor. Så att man ser de där mikrogester och kroppsspråk väldigt lätt. Men det kunde också vara någonting som upplevdes lite tungt. Men det var jätteintressant att samma saker uppgång flera gånger i många intervjuer.
Mm, och det sa ju Milja Ångerman också när vi pratade med henne, att hon är riktigt en problemlösare. Hon är bra på det. Julia nickar här också. Sen vill jag prata om en viktig sak som har kommit in här i flera frågor. Det här att pojkar diagnostiseras lättare än flickor. Här är signaturen oroliga föräldrar som inte blivit tagna på allvar inom vården. De skriver så här: kan ni vänligen prata om hur ADHD kan se ut hos flickor och vad vi föräldrar bör reagera på? Eller är vår oro obefogad? Vår oro rör vår dotter som snart börjar förskolan. Om vi förstått saken rätt är flickor bättre på att maskera sina symptom än pojkar, och därför kommer en diagnos ofta först i tonåren eller kan upptäckas i samband med individens mentala ohälsa, samtidigt som det vore viktigt att tidigt få en diagnos för att underlätta livet. Det är en längre fråga. Här står sen: på dagis får hon berömma pedagogerna som menar att hon har fina kompisfärdigheter, men troligen kämpar hon också med sociala samspelet på något plan. Ja, hur skiljer sig ADHD hos flickor och pojkar? Det är alldeles tydligt nu via den här frågan och vad jag har hört annanstans. Så den tar sig uttryck på hemskt olika sätt. Julia?
Ja, ADHD-diagnostik gjordes för 5-12 år gamla pojkar egentligen från början. Så att det är inte bara att tjejerna på något sätt skulle maska bort det. Men det är också att vi vet idag att även utan ADHD, flickor och pojkar kan bete sig olika. Inte alla, det är mer överlappning, det är mer likheter mellan könen ändå. Och också ADHD-symptom, det finns mer likheter, men vi kanske inte ser det på samma sätt. För vi behandlar också tjejer och killar lite olika. Mm. Så att det är lite svårt idag att kanske säga vad är vad. Men tjejerna ofta har en rastlöshet som är inuti. Det kan yttra sig så att man har starka känslor, men man håller ihop sig under skoldagen och så kommer man hem och så bryter man ihop. Man biter på naglar, man drömmer bort och svårt att komma igång, men man har kanske lite bättre färdigheter att fråga kompisen och låtsas med. Och tjejer har en liten sådär social kompass med sig lättare i de här situationerna. Men att det finns också sådana här osynliga pojkar, och det finns tjejer med tydliga hyperaktivitetssymptom och beteendesvårigheter. Så att jag skulle inte, eller ja, jag gillar inte att det är skarp linje mellan könen, för så är det inte. Men att jag tror att de flesta som utreder numera ser att vi ser lättare tjejernas symptom också och förstår den inom spektrat. Idag bättre.
Nå, här är de här föräldrarna som frågar vilka tecken borde man reagera på?
Ja, om barnet inte trivs på skolan, kommer hem och säger att nej, jag vill inte dit. Alltså att man utgår från barnets mående. Om personalen lägger märke till att nej, men hon inte utvecklas på samma sätt som alla andra, får inte tillgång till undervisningen för att hon bara drömmer bort. Eller att det är så mycket bråk hemma så att det påverkar hemmet. på ett sådant sätt så att det är svårt att vara förälder för barnet som bara bråkar hela tiden. Så att när det kommer sådana svårigheter så är det bra att man pratar om det oavsett om man behöver en diagnos eller inte. För en del av de här färdigheterna kommer att utvecklas så småningom. Och det är tur idag att många får hjälp också utan diagnos. Så jag tycker inte att man måste alltid ha jättebråttom att få diagnosen. Mm. Men när man ser att det är tydligt kopplat någon slags lidande till det, då ska man reagera.
Sedan har det kommit in flera frågor där det talas om kvinnor och ADHD och klimakterie. Här är Maria som säger, tack för att ni tar upp kvinnors ADHD och ADD. Jag fick själv min diagnos när jag var 40. Det har varit svårt för dem som känt mig länge att förstå varför ADHD är och hur det påverkar mig. Edel ser mig nog ännu som lat och pratsam och så att säga för mycket och tycker att jag kunde skärpa mig. Tänker ofta att det skulle vara enklare med en fysisk eller synlig diagnos då folk skulle förstå och acceptera ens begränsningar och inte kräva att man biter ihop och skärper sig. Nu är jag nästan 50 och är för klimakterie och om det kändes som att ingen vet någonting om kvinnors ADHD och det finns ingen hjälp och stöd att få så är det ännu färre som vet någonting om ADHD och perimenopaus. Humörsvängningarna är helt galna och nedstämdheten är tidvis på en riktigt farlig nivå. Allt känns hopplöst och dystert och jag är sällan glad numera. Jag betalar mig sjuk på gynekologer, psykiatrar och läkare men ingen förstår sig på antingen kvinnor, perimenopaus eller ADHD. Kan ni tipsa om någon som skulle kunna hjälpa oss ADHD-kvinnor i medelåldern? Vill Heini eller Julia svara på det här?
Säkert både har något att säga, men Heini, kör du?
Ja, jag känner igen det där. Mm. Det är svårt att hitta hjälp ibland, men det finns. Det finns hjälp. Det handlar just om det här att hitta rätt kombination. Jag tycker att den som har skrivit frågan har gjort helt rätt. Att man har kopplat in både gynekolog och psykiatriker. För det är det som behövs. Men det är det att de skulle också behöva ha dialog med varandra. Så att man hittar den här rätta kombinationen av mediciner. Och rätt kombination av annat stöd. Mm. Men ja, det finns nog samband mellan hormoner och ADHD. Det här, symptomer, speciellt när det gäller känslolivet. Och det är jätteviktigt att koppla in olika sorters hjälp.
Mm, och det är ju som vi alla vet, de här experterna så pratar inte med varandra och då kastas klienten ofta från expert till expert. Vad skulle du vilja säga, Julia, om det här?
Ja, vi ser, apropå förra fråga, tjejernas ADHD kan bryta ut precis när man kommer till pubertet. Så där kommer första gången hormonerna påverkar. Så tjejerna också börjar lida av ADHD lite senare under puberteten. Sen så märker vi också under graviditet. Vissa kan känna sig väldigt jämna i humöret under graviditeten. Estrogen är en katalysator för dopamin. Så det kan hjälpa till där. Och sen är under klimakteriet estrogen börjar gå ner. Då får man på något sätt en dubbel bestraffning. Att man har både dopaminbrist från klimakteriet och ADHD. Och då får man verkligen förhöjda värden på de här skattningar och så. Och det är väl den gruppen som oftast kommer till mig för utredning. Eftersom det ser lite konstigt ut att 20 år sedan så klarar du dig och nu klarar du dig inte. Och hur kan det vara så? Men ofta hittar vi då också den här sena debuten under puberteten och ändå hittar vi lite symptom på barndomen också och sen får man hjälpen. Men ofta så får de då också gynekologiskt hjälp med hormonbehandlingar vid sidan om som Heini sa.
Ja, vad är det som, nu, då, om vi talar då kvinnor i klimakterie, man kan få en sån behandling. Men är det, hur vanligt är det med medicinering när det gäller ADHD och vuxna?
Ja, jag tror alla provar. Mm. men det är inget sådär mirakel. För vissa är det väldigt, väldigt bra. Och väldigt individuellt. Heini, har du någon forskningssiffra från Finland?
Det har jag faktiskt inte, att hur många som har medicinering av vuxna. Men det är ofta där man börjar då efter diagnosen, att man provar mediciner. Mm. Och sen kan det vara ta en tid innan man hittar rätta kombinationen. Det finns olika typer av ADHD-mediciner med olika verkningsmekanismer. Och då är det viktigt att inte ge upp om man inte hittar hjälp direkt. Utan det kan hända att man behöver ha flera olika mediciner. Eller för vissa så kan det vara så att sen medicinen faktiskt inte ger någon hjälp. Mm. Men ofta så det är där man börjar när man har fått diagnosen, att det är kombination av medicin och sen terapi.
Ja, på tal om terapi, hurdan terapi, är det någon viss terapi som hjälper för en ADHD-människa?
Jag tror att det beror lite på vem du frågar, men kognitiv beteendeterapi har visat sig vara verksam. Men om jag skulle lyfta en sak som hjälper mest, så är det som Heini sa tidigare, att man får veta vad man har. Det är, den har väldigt sådär, man får lite förhöjda värden på livsglädje och sådär. När jag mäter sådär måendet under de här interventionerna. Men sen så skulle jag säga att olika sådär snabba lösningar, sådär snabba paket, gå fem gånger och lär dig. Jo, de ger någon slags grundpaket. Men när man får sin utredning och diagnos som vuxen, så ofta har man låg självkänsla och man är lite osäker på vem man är, för man har maskat så länge. Sådär. Så lite längre terapikontakt. Och där är det ju kontakten med terapeuten som är viktigaste. Så att det är lite beror på mätningsinstrument och den som frågar, eller den som får frågan som säger vad är det som är verksamt. Men det verkar som att kognitiv beteendeterapi är ändå det som är mest verksam.
Nå, Heini, du har själv ADHD. Hur så att säga sköter du det hela? Är det medicinering, terapi eller hur?
Ja, jag har haft medicinering ganska länge, men det är sånt där som man tar vid behov. Det har funkat för mig. Jag har vissa såna dagar där jag behöver fokusera extra mycket, så då kan det gå att då ta medicinen den dagen. Jag har också gått på det här kognitiv beteendeterapi som var hjälpsam för mig. Jag har samma åsikt som Julia, att det finns såna här snabba paket att gå fem gånger och sen tror man först att oj, nu har jag fattat hur jag ska leva det här livet. Men det problemet för människor med ADHD är uthållighet. Så till exempel när jag kan skapa såna rutiner, vet du, såna system, fin organisation i hemmet. Men det minsta lilla misstag eller någon motgång, någonting, en missad rutin, så skakar ju hela korthuset. Och sen börjar man igen. Och konsten är att hur tar man sig ur därifrån. Och därför också rekommenderar jag att det måste vara en långvarigare process. Så att man förstår att ADHD också går i faser.
Mm. Då kommer vi in på familjeliv och relationer. Hur påverkar ADHD parrelation? Om vi tar parrelationen först, sen talar vi om vänskap.
ADHD påverkar ju ofta livet genom känsloliv. Så känslorna kan komma snabbt och starkt. Och det är inte så att personen alltid kan kontrollera det. Så att Det är det man kanske måste förstå om man har en partner som har ADHD, att det kommer nog komma många känslostormar. Det kommer med paketet.
Mm. Julia, hur mycket diskuteras parrelation på din mottagning när det gäller just ADHD?
Jag försöker ta in det varje gång. Det är någonting som är så viktigt för människorna. Så ibland så kommer den andra på besök och vi pratar tillsammans. Men jo, det är en viktig del, för att det är den reflektionen på något sätt. Det är där livet händer. Alltså, lever man själv och inte städar eller borstar tänderna eller så här, så är det en sak. Men om en annan person då lider av det eller visar kritiska tankar och känslor om det, så är det där friktionen kommer. Så att det är jätteviktigt att man jobbar med förståelsen för båda två, eller om man är fler, så hela paketet, så att alla får information.
Hur är det i familjen om vi säger att en av föräldern har den här diagnosen men ingen annan i familjen? Hur hanterar man det här? Hur förklarar man åt barnen att någonting är... Ja, Heini, du är ju förälder. Hur har ni gjort det i er familj?
No, vi har flera i familjen som okay. har ADHD, för att ADHD är ju en stor del ärftligt. Det finns även teorier att de egenskaperna som förknippas med ADHD har haft betydelse i vår evolution, så att det har hjälpt oss att överleva. Så, men hur vi har pratat om det, ja, jag har förklarat att hur jag är, att jag glömmer saker. Och mina barn som inte har ADHD så hjälper till att minnas det. Så ibland så har de fungerat som min köplista till exempel i affären. Så att vi försöker ta det som en bara naturlig egenskap av människan. Och jag tycker att jag är inte perfekt, så visar jag åt barnen att ni behöver inte heller vara perfekta.
Mm. Här är Ebba som skriver så här: jag fick min diagnos när jag var 53. Medicinen fungerar bra, därtill tar jag magnesiumcitrat för sömnen samt kreatin och niacin för koncentration och mental ork. I arbetslivet så finns det ändå utmaningar för mig. Jag arbetar som lärare inom småbarnspedagogiken. Om en kollega börjar flytta runt saker eller gör saker i strid med det som vi har kommit överens om, så blir jag märkbart frustrerad. Förändringar i stunden som någon annan gör fungerar inte. Förändringar i stunden som jag gör funkar fint. Jag försöker undvika att göra förändringar i stunden som påverkar de andra i gruppen, eftersom jag har svårt för det själv. Kommunikation och att förändringar diskuteras på bestämda möten, inte i korridoren, är viktigt för mig. Struktur, ingen multitasking, och att följa gemensamma överenskommelser är A och O för att arbetsdagen ska flyta lugnt, så skriver Ebba. Sen är här en som frågar, väntas nu. Kan ni berätta mer om kombinationen särbegåvning och ADHD? Hur ser man skillnaden mellan en särbegåvad som har ADHD och en särbegåvad som inte har ADHD? Koncentrationssvårigheter, rastlöshet och impulsivitet figurerar i båda fallen. Så här frågar en förälder.
Ja, det här är en av mina favoritämnen.
Jaha, okay.
Särbegåvning är alltså det när man har en intellektuell kapacitet över de flesta. Och då kan det vara så att skolan är väldigt lätt, och då kan man bli lite rastlös, för man är färdig innan alla andra är. Och man upplever saker som andra kanske upplever som stimulerande, lite för lätta och tråkiga. Men om jag ska vara helt ärlig, så att hög begåvning är inte en funktionsnedsättning. Man vill gärna säga det, att barnet är så smart så den bråkar. Men ofta är det något annat bakom där. För hög begåvning är också en avvikelse. Det har vi också sett att sker oftare med människor med ADHD. Så att jag tycker att det är busenkelt att se skillnaden. Men att båda behöver tas hänsyn såklart och hjälpas på olika sätt. Men många gånger är det så att ADHD-barnet har till exempel några väldigt stora fördelar med att vara snabb och bra på problemlösning som ni har pratat tidigare om. Och då kan man använda dem som sådär morot och motivationshöjande insatser för att det här barnet ska bli mer intresserad av skolan. Så att individuella bedömningar är jätteviktiga, men att egentligen så är det inte så att man blir busig och högljudd av hög begåvning.
Mm. Vår tid börjar ta slut här, men ni ska båda få svara på varsin fråga. Heini, hur kan arbetsplatser bli mer inkluderande när vi talar just om sådana neuropsykiatriska diagnoser och kollegor som har dem?
Mitt recept är ganska enkelt. Spendera tid tillsammans, lär känna varandra, förstå varandras sätt att fungera och sätt ord på det. Uppskatta de olika styrkorna hos människor eller vad de andra har. Och tänk på det viset, när du ser brist på, hos andra, bli inte arg eller frustrerad, utan tänk, hej, jag kan komplettera dig och jag kan täcka upp det för dig. Så det tycker jag liksom är receptet till inklusion.
Och till Julia ställer jag frågan, var och hur kan vården bli bättre när det gäller ADHD och diagnoser?
Då skulle jag säga att det viktiga är att tro på personens egen upplevelse. Och ta tid att lyssna och ta in olika perspektiv. Ta hjälp av psykologer. Gör inte för snabba bedömningar för att du har bråttom. Så sån här vänlig tolkning, och att man inte gör snabba bedömningar att du har suttit där stilla 20 minuter, du kan inte ha ADHD. Lita på det personen säger och erbjud lite kartläggningar, kanske även utredningar för dem som är i nöd.
Tack ska ni ha båda två, Heini Pensar och Julia Järdike. Vi skulle kunna prata om det här hur länge som helst, men vi får säkert återkomma en annan gång. Tack för att ni kom.
Tack.
Tack.
Och tusen tack till er alla lyssnare som skickade in frågor. Vi hann inte nära på heller besvara alla. Det var flera frågor som lite tangerade varann. Så jag hoppas att alla fick någonting av de här svaren som vi fick av Julia och Heini. Nästa onsdag är det lite klokare igen. Det är vårsäsongens sista och då ska vi prata om antika föremål. Jag heter Camilla Andelin och jag önskar dig som lyssnar en god fortsättning på onsdagen. Vi går mot nyheterna med Robbie Williams. Låten heter Misunderstood.